Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag har ju blivit mycket uppmuntrad på grund av mina sminktips och skönhetstips. Som
de
jag kommer
var otroliga.
Ja, det har fått förfrågan. På parfymanen och vad jag mer har för smink och sånt.
Har du parfym? Jag trodde du bara var och dör.
Det är bara för dör. Valfborg.
Valfborg var mycket god, mycket god. Vi checkade in på våran fantastiska Prins van der Orangen.
Va?
Prins van Orangen.
Ja.
Den här lilla härliga båten som ägs utav Oaxen. De har ju bara 6 små kabisser.
Jaha.
Ja, och de är
båtliv.
Ja, båtliv. Nej, men de är ju inredda som små lyxhotellrum. Alltså de är helt sinnessjuka.
Ja, men jag såg.
Ja, och vi bodde där förra året när vi firade 2 år. Nu är det ju faktiskt våran 3-årsfirning.
Åh gud vad spännande. Åh, kan inte du berätta, vad är skillnaden mellan andra och tredje året? Är det någonting som har hänt i knullprestige, något som har hänt i romantikprestige? Berätta nu, gör en liten odyssé.
En liten odyssé. Det började som en fars. Till att börja med så sa jag till Joel innan vi åkte, för jag hade ju också gjort det som en surprise till honom.
Mm.
Så sa jag så här, du kan fan med förvandla champagne till skit, din jävel.
För
han är så jävla ängslig.
Aha. Covid-ängslig.
Nej, han är ängslig. Han tycker inte om överraskningar. Han är kanske den sämsta personen på jorden som skulle kunna njuta av en överraskningsfest.
Jaha, men det där tycker jag bara är tråkigt. Där får man bara deal with it. Ja. För om man inte överraskar dem, då är det heller inte bra.
Nej, precis så är det. Så han är 100% ohärlig innan för att han är typ ängslig och arg. Oadresserat för att han inte vet vad som ska hända. Ja, och då blev jag förbannad som få. Och bara så här, nu räcker det, fräs det till. Då lugnade han ner sig. Då blev man snäll. Från som ett litet lamm. Då tänkte jag att jag skulle ta honom på en liten åktur på moppen. För jag har lurat honom och sagt pass och allt möjligt. Och håller på här.
Mm.
Och så åkte jag fram med moppen. Så sen hoppar du på tillbaka och så ska jag ta dig på en liten åktur. Och då tänkte jag först att han ska bara få tro att det är ett lur. Och sen ska vi ta en bil och åka någonstans. Liksom. Men så åkte jag långt åt helvete ut på Djurgården. Lyckades hamna fel. Så vi får åka en liten gångväg. En stig med moppen. Och jag hör ju... Det här är ju en man med mycket panikångest.
Mm.
Så jag hör ju, jag känner ju av panikångesten där bak när vi nästan håller på att åka ner i vattnet och sådana grejer.
Det är ändå du som kör.
Det är ändå jag som kör. Mamma kör alltid.
Mm.
Ja, cirka en timme senare, som i vanliga fall tar ungefär 5 minuter, så var vi ju då framme vid Prins van Orangen båten.
Och det var liv i luckan.
Det var det liv i luckan. Nej, men det blev glatt. Vi fick en jättefin hytt och ja, det var ju sol på däck. Vi käkade lunch på skroten. Så det ligger snett över där och sen så gick vi hem och chillade. Och sen var det dags för middag.
Stopp. Vad menas i chilla och...
Nej, men det är så oroligt när du går så där. Ja,
nu tycker jag du snabbt går förbi. Är chilla och knilla samma sak?
Nej, absolut ingen knilla. Utan det var bara chilla. Och sen, ja, det var så kort tid, det var bara 45 minuter. Sen var det dags att gå till middagen. Och då hade jag, utan misstag, finns Oaxen slip.
Du menar att man inte hinner få till 45 minuter? Eller?
Jo, det är klart man hinner. Men man ska göra sig i ordning också.
Take five.
Take five.
Take five. Ja.
Och sen så hade jag utan misstag trott att vi skulle äta middag på Oaxen Sleep, som är liksom, vad ska jag säga, folkets restaurang. Men vi hamnade på lyxkrogen Oaxen Krog, där det är på en avsmakningsmeny 20 rätter senare. Jättegott, alltså otroligt gott. Men jag är ingen bra på avsmakningsmenyer. Dels blir jag rastlös, jag får damp. Och sen så tycker jag inte om att äta sådär mycket. Och Joel sa att jag ändrade ansiktsfärg ungefär 15 gånger under den här middagen. Och jag var tvungen att typ gå ut och ta andningspaus. Jag fick så andnöd för att det är så mycket mat.
Men jag tycker det är så konstigt att inte prata om hur många människor kan liksom smälla i sig 20 minikinirätter helt plötsligt från liksom en dag till en annan. Det är svårt ju.
Ja, men också det är sött, salt, surt. Alltså alla typer av liksom innehåll under liksom tre och en halv timmes koncentrerad tid och alkohol på det. Så jag var så här, vid 11 jag bara, jag måste gå tillbaka och sova. Jag klarar liksom inte en sekund till. Så jag gick och verkligen så här däckade, paltkoma däckade när jag kom tillbaka. Och han satt kvar i en timme och, med personalen och gagga.
Men om man jämför då med förra året, var det viktigare då att det skulle vara nuppi-nuppi? För jag tycker att man liksom kan se så här från år till år lite vad som har hänt med så här relationsprestigen. Får jag säga så?
Ja, nej, men förra året var väl liksom lite viktigare med nuppi-nuppi. Det var ju fortfarande två år, det vill säga man precis ur det nykära, men man har inte riktigt fattat att man är det, så man vill upprätthålla någon form av chimär.
Av gud vad det är intressant. Det är att man ser det inte riktigt komma. Och så, det är en liten sorg tycker jag. Att när det där liksom första galenskapen har gått över. Och man märker att det är så här, att det var inte så himla viktigt att ta höjd. Alltså att man blir inte besviken om den andra kanske inte börjar förföra en. Man dör inte om man inte känner sig 24/7 åtrådd.
Precis. Och jag dog inte den här året alls, inte på något sätt, och njöt dessutom otroligt mycket av ensamheten. För det kan jag tycka, alltså jag älskar ju faktiskt när Joel tar små powernaps, alltså ofrivillig ensamhet har vi pratat om. Det är ju det värsta på jorden, då vill man ju dö många gånger om. Men frivillig ensamhet, det är ju typ det bästa som finns.
Jag håller med, men de är så olika de där två ensamheterna. Det finns ju så många tusen olika ensamheter. Men jag tänkte på det där med åtrå, för jag läste en liten novell av Bodil Malmsten, faktiskt till frukosten. Och Bodil Malmsten är ju liksom en jävel på att inte romantisera saker och ting. Och det är väl det här som hela liksom kvinnans natur har gått ut på, att vi måste låtsas att vi inte är kåta, låtsas att vi inte blir ledsna när vi blir liksom bedragna eller lämnade, för vi måste hela tiden hålla uppe så här, vad ska jag säga, en kavat min, att liksom hur som helst så barn och hem och ren och hel det bästa. Och så läste jag den här om Bodil då, som, ja, den heter Åtrå. Det handlar om att hon ligger på en klippa, hon har hyrt ett hus över sommaren ute i skärgården, och så är det en snubbe bredvid med tre barn som, ja, men som hon börjar umgås med, och hon blir som, hon åtrår honom så jävla mycket, och de umgås hela tiden, han sover över, han går alltid in och lägger sig i jungfrukammaren. Han liksom, han säger till henne, jag åtrår inte dig som kvinna.
Och
Ja men alltså han alltså hon spelar ju med, hon tänker så här, som man kan vara ibland, att snart så vänder det. Och sen börjar man se fel av sig själv, är jag för gammal, är jag för oattraktiv, är han homosexuell, bla bla bla. Men man tänker så här, det finns ett litet hopp att nästa gång han kommer hit och vi delar på den här flaskan vin, då kommer vi att ligga. Då kommer han se på mig med samma åtrå som jag ser på honom. Men sen, det slutar med att Bodil säljer sin lägenhet. För att hon tycker att det blir liksom så jävla oförlöst. Jag har gått omkring där i månader med honom. Först upp liksom i skärgården, den där jävla varma sommaren som var för, vad är nu, 5-6 år sedan. Och sen så in i stan, och han bara säger så här, jag åtrår inte dig på det sättet som, jag åtrår inte dig som kvinna. Och jag bara så här, du vet, det kryper så mycket i mig att hon ligger där, han går och lägger sig i jungfrukammaren och hon ligger kvar. Hon bara åtrår.
Men det där är någon form av så här avancerad solovårdning, känslomässig solovårdning.
Ja, det fan. Och hon skriver också det i novellen, att det, liksom, det är straffbart att leka med andras känslor på det sättet. Att liksom spela som att snart kan det lossna. Men vi har ju pratat om det där förut i podden för flera år sedan, att man säger, ibland kan ligga och vara kåt, men man vågar inte vara den som går på, för man känner så här, gud, nu ligger jag här och är en kåtkråka som inte kan få nog. Och många män har ju svårt att klara av det. Jag pratade med till exempel Nisse och Manne, som har pappapodden, och Nisse säger det, att han har ju svårt när Li tar kommandot. För att han vet hur det ska funka, han ska förföra henne och sen ska de ligga på det liksom tydligt klassiskt manligt kvinnliga sättet. Men vad fan, nu är det ju inte längre så att man har de här feminina och icke-feminina energierna på samma sätt. I många relationer är det ju kvinnan som har de maskulina energierna. Och varför kan då inte kvinnan förföra utan att man ska känna sig som en jävla kåtkråka på glasberget? Förstår du vad jag menar? Jag
älskar kåtkråkan på glasberget. Han kille så jag var så otroligt, du vet, betuttad i. Och han, du vet, han tryckte på alla rätta knappar hela tiden på rätt ställe. Och liksom, det fanns ju inte Instagram, jag hade en blogg och han var ofta inne och kommenterade och liksom, eller skickade ett sms och skrev sig, det där var roligt det du skrev och vad snygg du var på den där bilden och så vidare. Alltså hela tiden upprätthöll någon form av så här att jag då ska känna mig åtrådd. Och jag har ingen aning om han gjorde det för mig eller om man gjorde det för sig. Men som jag tolkade signalerna då, så var det för att på något sätt hela tiden hålla mig, ge mig konstgjord andning.
Mm, men jag fattar. Men jag har ju råkat ut för två sådana män. En kille som jag jobbade med som var så mot alla. Hela hans liksom existensberättigande gick ut på att känna sig åtrådd. Och det är om honom som någon har sagt så här, han har till och med omvänt lesbiska, whatever that means. Men när liksom, när ridån faller, och det var så hårt när ridån fall, för att jag hade liksom målat upp honom som någon så här passionerad superkung. Och sen så visade det sig när det väl gällde, så var han bara en feg jävel.
Han ville bara ha liksom njutet av att så här veta att du åtrådde honom. Precis. Han ville inte ha honom mer. Nej. Exakt så var det med min också.
Och så här, sitta med foten under bordet, typ hålla lite, bli lite fnittriga. Men alltså, han hade ju en relation, så det var väl inget konstigt. Men hela tiden det där jävla spelet. Och jag ångrar än idag att jag gick på det så länge. För det var också att jag jämförde honom med min dåvarande relation och tyckte så här, amen, han är den bästa pappa. Han är den mest romantiska, han är sånt geni på det han gör. Och sen visade det sig bara att han var liksom en ensam pajas.
Nej, men han är också förmodligen van att få kvinnors uppmärksamhet och också lärt sig hur man får den. Man suger blodet ur liksom sitt byte tills det precis är klarar livhanken att överleva. Men man tar liksom inte hela kroppen.
Nej, och det känns så jävla Jane Austen-aktigt att sitta och åtrå en man på det där sättet och tro att hen åtrår en själv, fast han bara spelar ett spel liksom. Exakt. Sen finns det de snubbarna som är rädda för kvinnlig sexualitet, som är rädda för kvinnan, men som ändå måste spela att de har självförtroende och självkänsla, och som gömmer sig bakom till exempel att de ska leva ett asketiskt liv, att de inte ska dricka, att de ska gå in i någon känsla för att liksom någon manlighetsrit där de inte ska ha sex, bla bla bla, som gömmer sig bakom liksom hittepåfasad. Det tycker jag fan är ännu värre. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Som ligger bredvid en och så här, om det inte var så att jag gjorde ditten och datten eller liksom levde några nyktra veckor eller skulle leva som munk och bla bla, då hade jag åtrått dig. Och det är lite som han gör i den här novellen, att han liksom, han kommer dit med en flaska vin, han håller hennes hand, han kommer dit med kantareller, han sover över, han liksom lägger sig naken med henne, bla bla bla. Men han säger att han säger, jag åtrår inte dig som kvinna. Och så ringer han och säger, jag såg broarna i Madison County, det var liksom det sorgligaste jag sett i hela mitt liv, och liksom stackars dem. Han liksom matar på henne med så här känslor, och sen så ger han ingenting av det sexuella. Och ligga där och liksom åtrå någon och inte få någonting tillbaka, så kan det vara fortfarande tycker jag i en relation när den andra är trött mycket, och så känner man så här, men för fan, nu skulle jag vara så jävla sugen. Det kan jag bråka med Mattias om, att så här, du ville ligga nu här om dagen och då liksom låg vi hit och dit, och nu är jag skitsugen och då är du liksom, nej men nu kan barnen komma in, men här om dagen när du var skitsugen. Jag hatar den stilen. Det måste fan finnas någon jämlikhet i det där. Det är inte 1833. Förstår du vad jag menar?
Ja, men här är det jag som call the shots. Alltså när jag är kåt, då ligger det.
Ja.
Jag tar alltid initiativ till sex. Han tar aldrig initiativ till sex, för han ställer alltid upp.
Aha, så ni har liksom bytt lite. Du har den maskulina energin.
Ja, men det här var ju det fruktansvärda när jag var ihop med liksom mitt ex. För där var det mycket mer där hierarkiska, manliga, kvinnliga liksom. Att, ja, men jag kanske har en större lust än vad mitt ex hade liksom. Så när jag ville, då sa jag han nej. Och den, till slut så blir ju det liksom så hemskt. Man kände sig som en, ja, men som en kåt kråka på glasberget.
Ja, men hur, vi säger då, du behöver liksom pilla lite eller så behöver vilja kyssas. Menar du att han uttryckligen verbalt sa så här, nej Anita, jag vill inte ikväll?
Precis så.
Ja, som då kvinnor har gjort enligt myten i alla tid, så här, jag har huvudvärk, jag vill inte.
Fast det där är ju den största myten, skulle jag säga. Jag känner ingen tjejkompis som är inte kåtare än sin respektive. Alla mina tjejkompisar är kåtare än sina respektive.
Jag håller med dig, men kan det vara så här att vi kvinnor, de få gånger man har sagt nej, är det för att det var sånt jävla härke till karaslog som inte har kunnat pippa? Nej, men jag kan bara räkna gångerna på mina två händer när jag har sagt nej.
Ja.
En hand.
Ja.
Ett finger.
Nej, men då tror jag, jag tror att det här har blivit liksom så här, männens sätt att så här, förnedra kvinnan. Att man har gjort henne till liksom en icke-kåt kråka på glasberget. Genom att säga att hon ställer aldrig upp, hon alltid huvudvärk och så vidare. Men egentligen handlar det om att de är urkassa älskare.
Mm, ja, där har vi nailed it.
We nailed it, we nailed it. Men gud, jag blir så såhär, oh gud, det bara såhär rinner inom mig utav såhär ångest över så många såna här män som har liksom bara teasat men inte velat mer än få lite uppmärksamhet.
Ja, men jag blir så jävla irriterad, och just den här ena man jag pratade om som gömde sig bakom asketisk munkliv, nykteristliv, religion, typ skilsmässa, osäker, bla bla bla. Sen när det väl visade sig att jag var intresserad av någon annan, då kom det liksom kåtkråkelåtar och ska vi ses och hit och dit. Så jag förstår, jag vet heller inte riktigt vad som är rädsla. För jag kan tycka ändå att de få män som jag...
Nej, men återigen, exakt samma som det alltid är. Makt. Förlusten av makt och möjligheten att ta makt.
Men den där kan man ju själv känna när killar, liksom man har levt i en relation och män har varit väldigt så här förälskade i en, att man... Att det är jävligt äckelhärligt att ha den där makten över en annan människa. Att någon annan liksom åtrår en och älskar en så mycket att de kan så här, de måste släppa allt. De kan nästan inte leva vidare.
Nej.
Jag kommer ihåg när jag och Mattias var, precis hade träffats, och han skulle ut i skärgården med någon tjejkompis och sin bästa killkompis. Och jag skulle gå ut på krogen. Och jag hade barnvakt hemma, kom ihåg, så det blev inte så sent. Men träffade någon, ja, jag var ute med en kompis och ja, men det blev ändå ganska blött liksom. Så att jag var nog inte hemma först typ så här, ja, men kvart över ett, halv två. Och telefonen lät ur och jag somnade ju där liksom. Och som du vet, man vaknade med ångesten att nu har han inte sovit en blund. Du vet, jag bara vaknade med det i kroppen.
Ja.
Som att någon hade så här fyllt den med så här ångest. Jag bara... upp, ladda telefon, eller jag hade lagt den på laddning, tog upp den och säger så här, 200 missade samtal. Jag bara, hej, det är jag, typ. Han sa, var har du varit? Och han har liksom suttit upp hela natten. De har sagt, det är ingen fara, hon har ju inte dött liksom. Han har kollat med polisen. Nej, men han är liksom, han kände så här, nu har jag äntligen träffat någon. Ska hon då 2 veckor senare försvinna från mig?
Mm.
Och på vägen då, när vi skildes åt, när vi hade varit 1 vecka på Gotland tillsammans också den här sommaren, då höll planen på att krascha. För att all bensin bara läckte ut. Så att han bara kände så här, nej men gud, det här är helt sjukt. Jag är på väg till typ Düsseldorf. Sitter där uppe, det är något fel på motorn, så de får tömma all bensin uppe i luften och vända och göra en sån glidlandning. Och så kommer han hem och så händer det 2 veckor senare. Så han tänker så här, det är liksom inte meningen att jag ska bli lycklig.
Alltså, fattar ni hur mycket tecken ni fick att ni inte skulle bli ihop? Men, against all odds,
ja.
Ibland ska man faktiskt bara lyssna på den.
Ja, jag fattar. Men för mig så är det så att det finns någonting så vackert i den, när man tittar på varandra med sådär mycket åtrå. Och det är klart att det mattas av, men jag tänker lite att man alltid kan damma av det där.
Ja, men den där åtrån är otrolig. Jag kommer också ihåg, för min och Joels relation så böljar det så otroligt mycket. Ena gången var han på, andra gången var jag, och så tvärtom, och så höll på att alternera sådär. Så kommer den där dagen när man så här, egentligen båda har bestämt sig för att säga nej, nu har vi stängt boxen. Och så bara åtrån liksom drar tillbaka en på något sätt. Mm. Man så här sugs ihop och bara man liksom vidrör en lätt beröring på typ en arm mot en arm, snuddar. Så bara så här, så går det liksom så här stötvågor genom kroppen utav elektricitet.
Mm.
Och man bara så här, den är helt unstoppable. Alltså det är ju i slutändan åtrån som får en så här, alltså verkligen against all odds göra det. Liksom.
Ja, så att... vad ska man säga, sammanfattningen av det här är att fuck you, du som så här leker med kvinnors eller mäns åtrå. Jag känner så. Det är fan brottsligt. Och om ni vill känna er mer hatiska så kan ni läsa den här lilla...
Vad heter den?
Åtrå heter den. Det är Bodil Malmsten.
Tillbaka till min fantastiska båtweekend. Hur som helst, Joel hade ju då druckit punch med personalen på småtimmarna. Nej, och då vaknade jag såklart tidigt och vi åt frukost ganska tidigt. Och det var jättefint väder. Han blev lite trött. Det är det bästa. Det här är egentligen det bästa. Det här är det bästa jag vet i hela livet.
Mm-hmm.
Att återvända till sängen efter frukost.
Mm.
Det är ju bara en lyx man kan unna sig på en helg.
Mm.
Eller när man liksom är barnfri eller så vidare. Men jag hade ju mycket energi eftersom jag då hade sovit på rejält. Så jag, så här började det här. Jag älskar den här självvalda ensamheten. Jag kan ju ha så roligt med mig själv. Så att jag kan ju sitta hysteriskt och skratta själv som en dåre på kammaren.
Jo, men alltså, du gör väl någonting. Du sitter väl inte bara som
nej,
en människa. Typ
ja, men helt plötsligt. Ja, men, och så hamnar man i en situation där... Du vet att du är exakt likadan här.
Ja, kreativiteten som måste dyka upp. Man bara... Då hittar man en liten så här fjäder bakom örat som man måste så här ut och vädra.
Men antingen, för mig uppstår det alltid på samma sätt. Antingen är jag i en miljö som är extremt anpassad. Eller så hittar jag någon form av rekvisita som är extremt anpassad. Och då går man in i karaktär. Så jag blev liksom matris Gunni här.
Ja, så där var hon, matris Gunni. Fryntlig och dan. Såg till att det var bra stämning mellan grabbarna på varvet. Såg till att styrmännen hade det gott med mat och att stämningen ombord var härlig och glad.
Ja, och det är så här, den här har jag ju filmat då helt själv och så sitter jag och klipper och knåpar och så lägger jag på ljudet efter och så skickar jag upp den här en och en på stories och tryckkollar där om det här är en rolig grej och då får jag jättemycket likes och kommentarer och skrattgubbar och så vidare och då märker jag så här, okej, men här kan jag lägga upp på stories så redigerar jag upp den och så lägger jag ut den och så blir det liksom, och så är det liksom, ja, matris Gunni född. Mm. Jag har ju precis som du vuxit upp i en tid då det var fortfarande DDR i Sverige. Det vill säga, det var liksom svartvit matiné på tv.
Åsa-Nisse, hur många Åsa-Nisse-filmer
har jag? Ja, men Edvard Persson och Tor Modén.
En landsväg i hela mitt liv och sett människor.
Alltså, det var värsta versionen jag hört i hela tiden.
Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv. Och sett människor komma och gå.
Rulla in i ball och låten, rulla. Vi ska fixa till en riktig jubelfest. Det finns så mycket galenskapslåtar. Jag måste spela upp den här låten.
Rulla in en ball och låten, rulla. Vi ska fixa till en riktig jubelfest. Gitarren stäm, stråken kläm. Glader han ska bli vår
heder. Men jag ska säga, måste det?
Ja, förlåt, okay. Det är bara rullar. Jag ska fixa till en riktig jubelfest.
Och det är så här, det som är kontentan med matiné, det är ju att det är så oerhört. Det här är liksom första konstformen utav film. Det här, alltså Hollywoods guldår var ju på 40-talet. Och då alltså allting var ju sprunget utav så här, det fanns ju ingen idé egentligen. Man ville så här stoppa in en snygg tjej och en snygg kille och så skapa en handling. Och sen så har dramaturgin utvecklats och förfinats år efter år. Så helt plötsligt har det blivit någon form av stilstudie i hur man gör saker och ting. Det som hände i början är ju att det börjar med en glad entré. Anslaget är ofta glatt. Mm. Sen händer någonting. Och hur ska hon ta det vidare? Så kommer man till the point of no return. Och sen kommer upplösningen. Oftast var ju upplösningen på det glada 40-talet att allting var bra om man hade fått någonting om bakfoten. Och sen så trummade livet på. Så det är så otroligt, otroligt roligt. Tack, alltså, tacksamt format att skapa små matinéfilmer. Och framförallt på Instagram.
Ja, men det är den stora missuppfattning som människan tydligen ständigt lever i svartvita filmer. Att allting, man får allt om bakfoten. Man kan inte bara gå in och fråga, utan man måste så här, skapa den största kontroversen. Ja. Och hitta på liksom livet. Och sen så var det så här, nej, hon hade foten i en potta.
Och sen var det slipsnömsligt för det end. Ja.
Men jag tänker om man ska problematisera det lite som... Man tar till exempel Charlie Chaplin som var ett sånt jävla liksom, kroppsgeni. Mm. Att han var en av de få som kunde gå från stumfilm till talfilm. Och Greta Garbo började också i stumfilm.
Men jag tror att det var en otrolig skola för att man lär sig använda kroppen på ett otroligt intressant sätt. Mm. Du blir ju uttrycksfull, det är ju det vi ser på dramascenen idag. Alltså du använder kroppen som en tredje röst. Liksom.
Ja, men det är det vi också återkom till när vi såg The Morning Show. Att helt plötsligt, det skulle inte spela någon roll om inte Jennifer Aniston typ hade pratat i vissa avsnitt. För att hela hennes ansiktsuttryck, hennes kroppsuttryck var så jävla genialt. Och det kanske är någon...
Det låter som att du har sett på riktigt en jävla serie på Netflix det senaste året. Förra året höll du på att prata om Vikings hela tiden om året innan. Du hinner med, det är en gång du hinner.
Okej, jag fortsätter.
Jag har även sett Ben 10.
Alltså, Instagram är ju så att alla människor får sin egen röst och tv-kanal. Eller sociala medier generellt. Mm. Och vi har ju alltså nu precis klickat in på Edvard Blom-kanalen. Han har en personlighet som är stor nog att fylla för att följa en hel kanal.
Ja, ja.
För Dicknoddo, Pimpikadett, för Dicknoddo, Pimpikadett, för han, cirkeln, han.
Nu är vi på den klassiska silllunchen. Och typiskt för den är ju att man alltid drömmer om att det ska vara varmt och skönt om man äter den utomhus. Väldigt många valborgar är det. Och det man firar in på valborg är...
Det känns som att vi har lite olika takes på det här. Nu när jag ser det igen så tycker jag liksom att det är lite mer underhållande. Men min första så här, medberoende anhörig, själv vuxit upp med en pappa som har druckit för mycket, så får jag ju panik. Att när alkoholen och det roliga, festliga balansen kommer in, så försvinner tid och rum. Alltså, man hör de där barnen skulle ju kunna liksom ha tänt eld på sig själva. Han skulle fortfarande bara, då ska vi se med sillaburken. Nej, men alltså, där barnen sitter och skriker. Jag får så här, jag får lite dysskänsla.
Men jag fattar vad du menar, men jag kan ändå vara så här, gud, vad är det för jävla PK som är så här, titta utifrån och in och då liksom analysera så här, hur deras familj mår. Det måste ju ändå liksom någon annan göra. Ja, han dricker alkohol med barn, jag märker det. Och det får man ju ta på vilket sätt man vill och uppleva olika. Jättemånga klarar inte av det, men det jag tycker liksom räddar Edvard, det är att han då sänder sista sändningen av det här eposet av 11 eller 12 inlägg. Som då han går igenom varje moment för dagen vid midnatt, och då är han liksom nykter.
Men å andra sidan så, nej, det kanske han inte är, men det vet vi inte. Jag har liksom umgåtts med så många människor som har druckit alkohol så frekvent att de kan dricka liksom 7 flaskor utan att det märks.
Jo,
så det vet ju inte vi.
Men är det så här, jag får ingen upplevelse utav, om vi nu använder titta utifrån och in, att han är otrevlig mot barnen, att han inte låter barnen vara delaktiga, att de är frustrerade, alltså så här.
Nej, han är typ en allt från årtidens begynnelse till 1980 ungefär. Barnen är inte i fokus. De är andra i fokus.
Nej, men det är ju en otroligt traditionalistisk pappa. Och så har ju vi vuxit upp med våra fäder. Har det gått åt helvete för oss?
Ja. Nej, men det är klart att han är underhållande. Men jag tror att det är, jag vet inte om du har vuxit upp med någon som har druckit för mycket. Men ja, det är just det där som jag får lite ont i magen av. Det är där...
Men dricker han för mycket? Det är det jag undrar. Han dricker med barnen, men dricker han för mycket? Det är en otroligt stor skillnad på det. Ja. Och vi idag är liksom, tycker jag att så här, moral... Jag vet inte vad du står för och kommer ifrån. Liksom. Men idag är ju moralfanan så jävla hård. Alltså, om du kollar på ditt eget så här, alkoholkonsumtion. Du är klart att du också har druckit med barn.
Ja, ja, absolut. Men du säger så här, hur mycket dricker han egentligen? Det är bara att, jag tror att det är det som händer i den första filmen och andra filmen när barnen bara så här... Jag kanske får någon flashback själv. själv och mår dåligt.
Jag upplever inte alls de här filmerna lika hemska som du. Jag har ju inte vuxit upp med en pappa som har druckit för mycket eller någonsin.
Nej,
liksom.
Nej, jag fattar. Och så är det ju. Det är ju kroppsminnet. Du har säkert andra grejer som har påverkat dig.
Gud, ja. Men det tar vi någon annan gång.
Lyssnar återigen på Lille Lördag och den här veckan så har vi en fin sponsor, nämligen Best Secret. Alltså jag har över en natt blivit en mode- och stilikon att räkna med.
Oj, vad har hänt? Mm. Vad har hänt?
Jag har ju fått en inbjudan av dig till den här fantastiska sajten Best Secret.
Ja, men jag vet, den är ju otrolig.
Alltså, vet du, jag kollade nästan igenom varenda varumärke och jag räknade upp att det var till över 3000 exklusiva varumärken. Både sådana som finns i Sverige och sådana som finns utomlands. Och både för kvinnor, män och barn. Alltså jag är helt besatt. Och sen insåg jag också att allting är rabatterat mellan 20-80%. Jag fyndade så mycket så att jag kunde inte sova på hela natten.
Nej, men det är ju faktiskt helt sjukt. Jag har ju köpt alltså, några av mina så här favoritblusar från Stella McCartney till liksom, ja, nu i helgen köpte jag faktiskt sjukt snygga så här vårbyxor från Filippa K. Och det här skulle ju i vanliga fall bli vansinnigt dyrt, men det var ju närmare 80% rabatt. Så ja, tackar, tackar. Och det finns ju alltså plagg från liksom både årets kollektion och förra årets.
Men det som är lite roligt med den här sajten också, att man bara kan bli medlem om man får en inbjudan från någon som redan är medlem eller via då en samarbetspartner, som till exempel podden Lille Lördag. Och det behöver man vara då för att få tillgång till den här fantastiska webbshoppen. Och det kostar ingenting, men det känns ändå lite exklusivt att bli inbjuden sådär. Jag gillar ju det.
Ja, och just nu kan du bli inbjuden via Lille Lördag på bestsecret.se/lillelördag. Den här inbjudan är alltså 100% exklusiv för våra lyssnare. Och den är också begränsad till antalet, så det är lite först till kvarn som gäller.
Åh, nu tänkte jag på de där espantrillosarna jag beställde också. Det fanns ingen... Så mycket härligt, så mycket härligt.
Men ni måste nästan gå in och kolla på Edvard Bloms Valborg på hans konto. Jag tycker ändå, jag fick ändå vara tvungen att skriva en kommentar att jag älskar dem på något sätt. Mm. För att de också symboliserar någonting annat som inte är, förlåt, Alexander Karim normstyrt, så här är det våran knasig familj take, utan faktiskt är knasiga familjen fast är på riktigt.
Men det är lite som Jack Black som gör liksom, jag men, 5 filmer om dagen om att han är lycklig i coronakarantän typ. Nu har han faktiskt gjort en liten sång som är den första tiken tycker jag under hela den här kristiden, som jag kände så här: jag fattar vad du menar, det var fint, det var en fin liten sång, Jack, jag förstår vad du vill säga med den lilla covid-19-sången.
The 5 needs, you know. There are only 5 needs. Kyle and I wrote a song about them. It's a little song called The 5 Needs. First you need the planet, Earth beneath your feet. You couldn't live an instant without that. Then you need the air, oxygen to breathe. You couldn't live 5 minutes without that. Then you need the water, the icy cold water. Now you need some love. You need some love.
Jag menar att man gör liksom med något ärligt sinne, inte bara för så här: okej, vem ska titta på mig idag då? Den där ängsliga, han är inte ängslig.
Nej, han är 100% oängslig, ja. Till jämförelse med vår favorit Instagram just nu, Helena af Sandeberg. Jag obsessar hennes konto på ett osunt sätt, känner jag. Och jag försöker hitta svar på någonting som står där mellan raderna, men jag hittar absolut ingenting.
Nej, jag tycker också det är intressant med hennes konto är att vi det verkar finnas covid-19-människor och coronamänniskor och vi, dessa människor ska inte mötas.
Hon skriver ju hashtag corona och så ett krossat hjärta efter väldigt mycket. Så man antar att Helena Sandberg är en coronamänniska. Så jag känner ju redan där att jag håller på att bli en covid-19-människa. Jag har ju trott att jag var en coronamänniska ganska länge. Men nu känner jag direkt att jag blev en...
Du vill hålla dig på en vetenskapligt torr snusnivå.
Ja, en alltså riktig snusatorr nivå.
Men, okej, det där är väldigt fascinerande, just den där bilden. Den är alltså sensatt med en bild... Ja, nej, hon har väl inte bara... Det är väl inte bara en BH, utan man ser hennes ansikte också.
Ja, det man ser hennes ansikte också.
Lycklig en hotellsäng efter lång film där för inte alls länge sedan. Men det här är vissa människor som... beter sig som att det här har pågått faktiskt nästan i 5 år.
Ja.
Och de inte har sett en enda människa. De har liksom allting har tagits ifrån dem. Och jag kan tycka att det är lite så här koketterande mot så många länder där de faktiskt fan inte ens har fått gå utanför dörren.
Precis, jag tycker alltså just Sverige ska vara riktigt försiktiga med den här typen av inlägg. Men sen är det något annat som fascinerar mig, bortsett från alla corona, hashtag corona krossat hjärta inlägg, är den här hemliga fotografen som dyker upp. Och den här hemliga fotografen, nu ser man på flera olika konton, men på Helena Sandbergs konto är den här hemliga fotografen frekvent. Den dyker nämligen upp i de mest helt chockartade tillfällen. Va? Står du här när jag precis och bara liksom ligger här i bio i sängen och bara är sådär härligt rufsig i håret? Eller, ja, det är vabb. Åh, gud vad sjukt, jag är så knasig i håret. Åh, här står jag precis innan en filminspelning och bara så här blickar ut. Och så råkade du också igen dyka upp till höger här. Perfekt vinkel. Och jag bara råkade kolla på dig på det där sättet som bara jag kan göra när jag vill bli sådär åtrådd. Mm. Och du åtrår mig som allra mest. Hon kan signalera åtrå.
Men kan det inte vara också att, det liksom, att hennes liv lider brist på åtrå? För att jag kan tycka att det finns både... Om man kollar på Insta-kontorna rent hur man använder det så här, om du menar nu bildmässigt. Så är det vissa som är så här väldigt hands-on, typ Jack Black. Liksom, han sjunger, han gör roliga små sketcher, han visar sin verklighet, han sitter framför poolen, han käkar en macka. Och så finns det de som står och hackar liksom, ja, men, apelsiner i ett kök eller som ligger i spets-BH som på något sätt vill liksom använda det, inte till att kanske sälja in sig själva, men att så här,
ja, men jag
visa att de behåller värdigheten och fräschören till skillnad mot oss andra.
Ja, men jag tycker att så här, det Jack Black gör nu, om man jämför hans... liksom härligskap med Helena Sandberg. Hon är thirst trappar ju. Hon tittar ju på någon på andra sidan linsen som kanske är flera stycken olika. Men hon pratar ju inte med några kvinnor. Hon vänder sig direkt till männen. Hon kan både vara fotboll och hon kan vara...
frivol. Ja,
ja, men, och frivol, berätta vad det är.
Ja. Men frivol är ju när man är så här, ja, men inbjudande.
Ja.
Man möter upp liksom flört. Där och, man har en öppen och härlig liksom, energi i sin sexualitet och sin kvinnlighet. Man är frivol.
Ja, men då är du så här, det är grabbarnas tjej. Förstår du vad jag menar? Verkligen så här, grabbarnas tjej. Som jag bara så här, jag är både sexy och sober.
Men så tar man av sig liksom, fotbollskorten och då är en liten spetsaluring där.
Ja, precis. Och grejen är så här, jag vet att det här är en ljuvlig person. Jag vet att det här är en ljuvlig person. Men det är ju jätteofta så här på Instagram. Att vissa personer som är ljuvliga, deras Instagram alter egon är 100% jag står inte ut människor.
Ja, det är märkligt, men det kanske är det här the lack of åtrå.
Och apropå corona, covid-19, förlåt, så har jag faktiskt lite frågor, för jag var nämligen med om ett dilemma här i förra veckan. Jag och väninna ska gå och äta frukost på restaurang och då jag har ett stammisbord på mitt stammishak och jag är på väg mot mitt stammisbord. I andra änden av mitt stammisbord så sitter... Det är två olika bordsgrupper om man säger så. Men det är fasta möbler. Så det går inte att flytta om. Så sitter ett par i Paris-sittning. Eller så bistrosittning. Du vet, man sitter bredvid varandra. Och säger, ursäkta. Men vi har fått den här delen av restaurangen för vi är så oroliga för covid-19. Så ska ni vara vänliga att ta platsen någon annanstans? Vi blir så perplexa, jag och min väninna. Så vi gör det. Sen ångrar jag mig så fruktansvärt mycket i efterhand. För att så här är det nu lite folkvett- och etikett-testa an. 1. Ska de stanna hemma om de är så coronarädda? 2. Kan de ta upp så många platser i en restaurang? Det vill säga, det var ungefär 10 platser där omkring. Betalar de för de andra sittningarna? Är det restaurangens beslut att placera folk? Eller hur ska man hantera det här?
Jag tycker det är så roligt. För att om man ska se svenskens modell, den svenska modellen, så ser man ju så här bilder där folk har smygtagit bilder på folk som står och väntar på bussen. Och alla står exakt millimeteraktigt 2 meter från varandra.
Ja.
Vi har liksom hanterat den här modellen. Jag tänker på Sydafrika och Italien och alla som precis ska öppna upp. Det är inte så här som i Sydafrika ökar ju corona bara. Men vad fan, de säger så här, vad ska vi göra? Vi liksom, det finns ingenting, finns ingen ekonomi kvar. Antingen så öppnar vi upp nu eller också så här, går vi alla under.
Ja.
Så jag kan tänka den svenska modellen, jag tycker att den har varit genialisk från början. Sen hade det ju varit så, hade det varit liksom 500 000 människor som liksom låg som spanska sjukan i dikerna och dog. Men det som händer efteråt, jag tror att den där rädslan som vi alla har gör ju att man säger direkt, nu ska vi ska visa att vi är resoluta. Och jag förstår ju Sydafrika liksom, i och med HIV, när de började göra åtgärder alldeles för sent, att så här, den nuvarande presidenten var livrädd att visa att han inte hade cojones liksom. Men jag tänker så här, det blir också otrevlig stämning. De sitter och ska ha en härlig middag, ni ska ha en härlig middag. Om ni bara sätter ner som två så här motvallskärringar bredvid dem, men vad skulle det då bli för middag?
Det skulle bli någonting.
Å andra sidan säger så här, jag tycker att min högst personliga, privata åsikter är såhär, men såhär, om du vill leka får du leken tåla. Gå ut då får du ta att du kanske får corona, eller också så stannar du, ta mig fan hemma.
Ja, men kan man verkligen reglera alla andras liv på grund av att man själv är rädd? Jag har ju varit med om att tanta luringar som går på gatan och viftar med ett påskgris så, som en cirkel runt sin kropp så att man inte ska gå nära henne. Är det verkligen jag som ska akta mig för henne för hon är högriskgruppen? Är det inte hon som ska akta sig för mig? Alltså det här jag menar, om du är rädd, stanna hemma eller undvik människor. Tvinga inte människor att undvika dig. Det är lite, aj, 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 maybe, nu låter jag som Louis C.K. Maybe, but maybe.
It's become a category in my brain that I call, of course, but maybe.
Det är lite som att så här, alla skulle sätta sin rullstol och åka runt. Ja, men förstår du vad jag menar?
Ja, men jag fattar. Men jag tänkte på det när du tipsade om, eller du inte alltså. Men jag tänkte på det, den här dokumentärserien som vi båda är väldigt fascinerade av, Guldfeber.
Ja, fantastiskt.
Och till syvende och sist, det handlar om chefen för myntkabinettet i Stockholm som har liksom snott så jävla mycket mynt och sålt. Helt öppet, han och en annan kollega, ovetande som att den andra gjorde det. De har liksom sålt mynt
för 25 miljoner.
Ja, som vi aldrig kommer kunna hitta igen eller få tillbaka. Det har liksom varit vår jävla svenska så här myntskatt som de säger woohoo. Och det, då tycker jag i syvende och sist så handlar det jävligt mycket om ensamma människor som gör galna grejer.
Ja,
yeah. Man måste ju vara besatt av någonting. Blir man inte åtrådd eller får knulla eller dricka så här, människan måste ha sin precious. Nej, men alla människor är ju till syvende och sist en liten gollum. Men om man är så rädd, då får man ju inte gå ut på krogen. Herregud, det handlar om 2 månader. Man kan köpa hämtmat, de kan gå ut och sätta sig utomhus och käka, det är maj. Nej, jag tycker inte att man kan liksom diktera. Då får vi göra det om det är deras egen krog. Vad då betalar de då 5000 kronor extra för de som skulle... Liksom, jag fattar inte hur var upplägget.
Nej, jag förstod inte heller. Och det var ju så här, någonstans skulle man ju kunna säga här att här skulle jag rimligen krogpersonalen gått in och sagt så här, det här är de här reglerna som gäller. Men de gjorde inte det, utan de hade liksom mutat in sig i det hörnet och sen satt de där. Och så var det fullt i övriga delen av restaurangen. Så att där satt ju vi innanför den här 2-metersgränsen under tiden de satt helt själva i en helt isolerad del. Ja, men ni måste kolla på den här myntkabinetten, ska vi prata väldigt mycket mer om den nästa vecka. Guldfeber heter den. Och jag tänker verkligen på, det finns ju något så här, det finns en liten vanheden och sickan i oss alla. Du har ju konstaterat det för länge sedan att du är vanheden och jag är sickan.
Mm.
Men det blir vad det blir på slutet. Ibland blir det bra, ibland blir det inte bra.
Och det blir liksom, ja, men jag tror också i den tid vi lever nu så finns det så här, där finns ju resten av ett gammalt Sverige, att de här cheferna kan gå in i myntkabinettet både i Göteborg och Stockholm. Det finns ingen liksom detektor, det finns ingen som kollar vad de stoppar ner i fickorna. De kan sitta där som att de är pojkar i en guldgruva,
ja,
och bara stoppa på sig pengar. Och det vet väl du själv, alltså man har jobbat till exempel där pengarna bara flödar och det finns ingenting som ska slås in i någon kassa, utan man bara ska ha i någon liten så här skinnpung eller aldrig stå där. Det är ju svårt för människan, vare sig man har liksom god ekonomi inte, att låta bli när liksom allt, när härligheten bara ligger där.
Ja, men också
marshmallow-testet är ju det världens bästa exempel. Någon säger så här: hej lille Pelle, du får 2 marshmallows om du kan vänta 2 minuter på att käka upp den här marshmallowsen. Fan att jag inte tänker göra det. Jag vill ha den där marshmallowsen nu. Mm. Och sen så kan man se det 40 år senare att de som lyckades att vänta 2-3 minuter, ja, de har blivit mer framgångsrika. De har blivit läkare och de har blivit lärare och de har blivit chefer. Medan de, ja men, Fralle Enberg till exempel, Fralle min son, som aldrig skulle kunna vänta till skillnad mot Bobo. Ja, de har inte blivit lika framgångsrika.
Nej.
Nej,
nej, så är det ju. Jag jobbade på restaurang i Paris under en period när jag pluggade där.
Dejtade du någon parisianare?
Ja, det gjorde jag.
Det här är så roligt. Nu går vi tillbaka till minnenas kavalkad. Du dejtade en parisianare och om du jämför med svenska killar som jag inte tycker är så romantiska, var han...
Åh, oh, där har vi en riktig åtråman.
Mm-hmm.
Alltså det här, nej men herregud, vad är det som växt till liv nu?
Bertrand.
Åh, vad fan hette han nu då? Jag tror han heter Max. Han var supersnygg. Lång, blont hår. Han hade någon biroll tror jag i The Beach. Han skulle då på premiären av The Beach när den kom till Paris. Ja, och där skulle ju Leo vara, alla var där. Så han, och vi har ju börjat hänga och umgås och liksom allt varit bra. Och jag bodde där med min kompis Linda, så vi bodde där ihop. Vad som har hänt mellan raderna vet inte jag. Men helt plötsligt när han då, vad jag tror är ska komma och hämta mig till den här fantastiska premiären. Sen, nej men jag ska inte gå med dig, jag ska gå med Linda.
Nej! Nej!
Så där står jag på gatan och min roomie, tillika så kallad besties Linda, hoppa på hans skoter och sticker på Leonardo DiCaprio-premiär utav The Beach. Alltså den thirst trappen, åtrån, alltihopa. Du vet, jag tror aldrig, jag varit så förelämpad i hela mitt liv. Och jag tror jag snott någon gammal kille från Linda, så jag tror att hon såg det som den perfekta hämnden på mig, som bara kom serverad som lika iskall som en liksom,
wow,
som en martini.
Okej, okay, men nu måste jag bara fråga så här.
Igen,
för jag var ju ihop lite med en kille när jag bodde i LA som hade en biroll i 92010.
Nej, men 92010.
Ja.
Fortfarande.
Just det, just det.
Ja, hur kan du inte lära dig det här, alla kanske, dessa år?
Han kanske inte var med i den riktiga serien. Åkte de verkligen till premiären av The Beach, som var ändå en liksom smällkaramellfilm på 90-talet?
Mm.
Du är säker på att de gjorde det?
De gjorde det, men de var bara på premiären och sen stack de någon annanstans. Alltså de var bara på minglet och sen stack de någon annanstans.
Och
de var aldrig på efterfesten.
Nej, men alltså, det här är verkligen 200 gånger en gång att som Bode Malmsten skrev, att man går och lägger sig och tror att det ska pippas och så går den andra in i ett annat rum. Och man säger liksom, vad gör man av de känslorna? Vad gjorde du av dina känslor?
Men jag var ju också, jag var ju också 22 tror jag, eller 22 skulle fylla 23. Jag var ju i upplösningstillstånd. Alltså han var ju min dejt. Det var ju jag och han. Det var ju så här, det hade inte hänt någonting, det hade inte hänt någon kuckelimucka överhuvudtaget. Vi hade setts ute, hängt ett par gånger, han hade hängt med både mig och Linda. När vi så här ska gå på premiären så tror vi liksom, ja, jag är helt säker på att det är jag och han som ska gå, men han vill gå med henne och väljer henne.
Nej, men vadå? Ni stod där och han kom med sin mopedemus och hon hoppar upp.
Ja.
Nej, men det här låter för filmiskt. Var det verkligen
det var, så? Det var, alltså du vet så här, jag tror aldrig jag haft en längre haka ner i gatan. Alltså du vet så här, hon bara, okej, men då åker väl jag då. Och sen hoppar hon på helt iskallt och ja, de susar ut i Parisnatten.
Men och vi är vänskap sen då?
Den är frivåsig sådär. Nej men vi, alltså, nej, men den var, det var en ganska stökig vänskap oss två emellan. För att vi var ju så kallat bästa kompisar. Men det fanns mycket underliggande ilska mellan oss liksom.
No shit Sherlock. Mm.
Kan återkomma till den en annan gång tycker jag.
Om jag fick välja vem jag ville att leva i karantän med. Och det får inte vara någon man känner väl. Vi tar en historisk och en levande då.
Det är inte för spännande att leva med Darwin tänker jag.
Ja, ah, för fan vad spännande. Carola skulle jag vilja leva
med. Men gud, jag ska få panik. Det är en mardrömsperson att leva i karantän med.
Tror du? Jag tror att det skulle kunna hända grejer. Jag kan aldrig glömma när hon var med Så mycket bättre och hon började med och i kläder kasta sig ner på en luftmadrass i poolen. Det var inte ironiskt älskling.
Nej, men hon är inte ironisk. Hon vet vad ironi är.
Nej, det kanske passar mig där då. Och någon historisk person, då skulle jag nog vilja leva med och det vill ha en tjej tror jag. Någon författarinna. Kanske Selma Lagerlöf.
Jag skulle välja Jane Austen. Mm.
Då kanske vi kunde ha tjejmiddag.
Zoom.
Jag kommer alltid frakta människor som har AV och middagar över Zoom. Jag kommer alltid göra det.
Varför då? Nu låter du så himla inskränkt.
Nej, för jag kan inte liksom, jag kan inte bli en människa som sitter framför en skärm och partar.
Nej, men vi gjorde det accidentally faktiskt. I fredags. Vi ringde upp Joels föräldrar och klockan var vid 7. Och tänkte inte på det. Och så slutade det här samtalet. Bara pågick. Så att de var tvungna att äta under tiden. Och det var vi med. Så helt plötsligt satt vi och hade en coronamiddag.
Jaha, hur var det då?
Jo, men det var inte så. Joel sa att han hade fått någon nästan så här. Han märkte att han var svettig under armarna efteråt.
Jaha.
Att han fick ett stresspåslag under tiden. Jag tyckte inte det var sån större skillnad på att vara hemma där. Det är klart att det är skillnad, förstår vad jag menar? Men samtalen hade ju samma böljande effekt. Det var inte som ett telefonsamtal.
Men vadå, blev han stressad av att han inte var in IRL, eller?
Jag tror det. Jag tror att han kände att han var tvungen att... Jag märkte att han var liksom försökt spexa lite mer än vad han kanske rimligen skulle gjort annars.
Ja, men det här måste ju också vara så otroligt olika för olika... Tänk dig människor med autistiska drag som ska sitta i så här Zoom-möten.
Ja, men nej, hej. Tror du det är lätt för honom?
Nej, gud. Nej, för fan, vilken mardröm.
Nu corona kommer pågå i 2 år, vilket alla rapporter säger att det ska göra. Då kommer vi behöva anpassa vårt liv på ett nytt sätt efter det. Det finns ju liksom ett innan och ett efter corona. Så kommer det ju vara oavsett vad som händer sen. Men då tänker jag att så här, det är ett myndighetssverige vi går tillbaka in där vi egentligen är fostrade från. Alltså hela 80-talet var ju någon form av stor myndighetssverigism. Och det är det vi kallar för, eller Filip och Fredrik har myntat det genialiska begreppet DDR-Sverige. Alltså väldigt ryskt Sverige. Reglerna, alltså att vi förhåller oss till andra människor genom myndigheternas regler. Och ur den frustrationen när myndigheterna bestämmer vem som är god och ond så uppstår ju väldigt mycket kreativitet. Och mycket liksom, jag tror att vi kommer komma in i en ny punkvåg musikaliskt. Jag tror att det kommer hända jättemycket på liksom konstscenen, på kulturscenen, i film och tv. Vi har ju sett väldigt mycket dystopier ganska länge. Jag tror inte en människa kommer vilja kolla på en dystopi. Efter 2020.
Nej, det kommer ju vara en genre som liksom har stört dykt och typ förmodligen aldrig mer kommer plockas upp.
Nej, alltså det är ingen idé att de gör nästa säsong utav Handmaid's Tale. För att vi vill inte se det.
Nej, nu vill vi bara se så här, tillbaka till framtiden. Vi vill se så här, glättigt underhåll. Men jag tänker också på den där...
Ja, men så här päron till farsa.
Ja, liksom, ja. 100%
frigjort och korkat och härligt.
Ja, men lite så här vinball i Tyrolen.
Verkligen.
Ah, men jag tänker på den där, det där klubben där man bara dansar tryckare.
Ja.
Den kommer ju också dö ut.
Ja,
det känns hemskt. Som en jävla mardröm. Bara för några månader sedan när de släppte biljetterna till de här få kvällarna där 2000 pers står och dansar tryckare till gamla powerballader. Då satt folk, alltså bokstavligen med pekfingret på datoren för att få en biljett.
Ja, du menar natten.
Ja, natten. Ja. Nu kommer så här, du vet, man kommer ju få en elektrisk chock när man ska sätta ner fingret. Det är flera liksom stora strömningar som helt kommer bara... sluta strömma.
Ja, eller så tänker jag att det kommer uppstå så här, så fort den här typen av antikropparna börjar liksom öka och det här vad ska man säga, när man har då antikropparna och är då immun, det kommer bli någon ny form av reselegitimation och legitimation generellt, då kommer ju även det uppstå subkulturer ur det här. Så kommer ju, så ser mänskligheten ut. Det vill säga att vi kommer ju gå på svartklubb för att kramas. Så jag är inte alls säker på att just natten kommer dö.
Nej, men det är väldigt svårt att säga. Jag tänker så här...
Men vi kommer inte vara några trånade kråkor på glasberget. Vi kommer vara...
Frivola.
Så det står härliga till.
Så vi pratade om det där i förra podden, att det kommer bli en grön våg liksom, ännu starkare. Kommer det även bli en, liksom, en våg av fri kärlek, tror du?
Nej, alltså en kontrollerad form av fri kärlek. Jag tror att vi så här...
Nästa?
Nej, men alltså 6G ligger ju 3 år bort i tiden, det vill säga inte 5G utan 6G, nästa dimension där du faktiskt kan ta på saker rent fysiskt genom en virtuell handske. Alltså jag tror ju liksom det här kommer ju göra sinnessjuka grejer för nätporren, förutom retail och handel och livsmedel och allt möjligt sånt. Men först är de som plockar upp det första är ju alltid porrindustrin, så nu blir ju VR något annat. Här kommer ju du kunna group along sexa genom 6G.
Ja, inte så intresserad av sånt. Men jag, Mattias, hans killkompis...
Nej, men det är den frigjordheten som kommer ske. Alltså ja. Du kommer ju bli sexuellt galen genom VR.
Men jag tänker, skulle det kunna bli lite som i början av 60-talet? Om du tänker, om vi tar Beatles som någon form av liksom pandemimaskot där. Så tänker du hur Beatles såg ut på 60-talet i de här välkammade, perfekta liksom pottklippta frisyrerna versus några år senare när de så här tog LSD, gick omkring i vita kläder, All You Need Is Love, hade långt hår. Det var ju, gick ju väldigt snabbt från att det inte hade funnits någonting sånt innan. Efter det så har ju liksom varit punken, det har varit hippierörelsen, det har varit väldigt många... Det
ja, men jag tror referenserna är för gamla. Alltså vi har gjort allt.
Ja, jag fattar vad
du
menar.
Vi har gjort allt, sen finns det ju alltid en ny generation som måste göra det igen. Mm. Som inte trodde på det först, alltså de har inte själva fått gjort det. Men någonting kommer ske. Jag tror att det kommer hända väldigt mycket på kulturscenen de kommande åren, men vi vill fan inte se en jävla dystopi till.
Nej, vi vill bara ha det härligt.
Vi tackar. Kram, kram.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.